eftermiddag.
Dagens Eko kvart i fem. Nära 200 000 arbetslösa i augusti enligt AMS. Regeringsbeslut idag om betygen. Separata betyg får ges i nian. Brottsligheten fortsätter att öka. Nära 1 miljon brott anmäldes förra året. Och glädjande besked till pensionärerna. SJ planerar ta bort det särskilda pensionärskortet. Väderutsikterna ska ni också få i studion Åsa Wickman och Jörgen I. Eriksson.
Israels regering tillbakavisar idag den amerikanske presidenten Reagans förslag till fredsplan för Mellanöstern. Reagans förslag går ut på att palestinierna på västra Jordanstranden och i Gaza ska få någon form av självstyre och fastare band med Jordanien. Reagan kräver också stopp för nya israeliska bosättningar i ockuperade områden. Israels regering sa vid sitt extramöte idag att Reagans plan skulle leda fram till bildandet av en palestinsk stat, vilket är helt oacceptabelt för Israel. En talesman för den palestinska befrielseorganisationen, Farouk Kaddoumi, välkomnade Reagans förslag idag. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS beskriver Reagans förslag som ett försök att stärka USA:s inflytande i Mellanöstern. Närmare 18 000 libaneser och palestinier dödades och drygt 30 000 skadades under Israels invasion i Libanon. Uppgifterna kommer från den libanesiska polisen och är baserade på rapporter från sjukhus, akutmottagningar och civilförsvaret.
Idag har det presenterats nya arbetslöshetssiffror. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, uppger att 194 000 personer var utan arbete i augusti. Och gapet mellan AMS arbetslöshetssiffror och den officiella statistiken från SCB har vuxit kraftigt. AMS och SCB har nu tillsatt en speciell arbetsgrupp som ska försöka få ordning på arbetslöshetssiffrorna.
Arbetslöshetssiffrorna från AMS visar hur många personer som fanns kvar i arbetsförmedlingarnas register den sista augusti som kvarvarande arbetssökande utan arbete. Och augustisiffran är alltså cirka 194 000 arbetslösa. Den exakta siffran kommer från AMS imorgon. Det här innebär en ökning med 55 000 arbetslösa jämfört med AMS-siffrorna från samma månad förra året. För juli månad i år visade AMS siffror 172 000 arbetslösa, medan den officiella siffran från Statistiska centralbyrån var 133 000 arbetslösa. SCB får sina arbetslöshetssiffror genom intervjuer med slumpvis utvalda personer varje månad, de så kallade AKU-arbetskraftsundersökningarna. I juli var alltså gapet mellan AMS och SCBs olika siffror hela 39 000. Karl-Erik Kristiansson på SCB säger att det i SCBs siffror kan finnas avvikelser på plus minus 13 000. Nu ska vi försöka minska slumpfelen i framtiden, säger kollega Erik Kristiansson på SCB. Länsarbetsdirektör Göte Bernhardsson i Gävle tror dock att SCBs arbetslöshetssiffror ständigt ligger för lågt.
Det tycks bli ett allt större gap mellan de vi redovisar som arbetslösa på arbetsförmedlingarna och de som redovisar som arbetslösa i AKU. Och jag menar att man kan misstänka att det är systematiska fel i AKU som gör att man kan underskatta arbetslösheten på kanske upp till 10%. Å andra sidan så kanske då arbetsförmedlingsstatistiken också något överskattar siffrorna, så att den verkliga siffran borde ligga någonstans emellan de här två.
Om vi då ser på siffran ifrån AMS nu för augusti som visar på över 190 000 arbetslösa. Den är alltså lite för hög då?
Ja, det är antagligen så att den innehåller en del personer som skulle ha varit avregistrerade av olika skäl till exempel.
Var kommer då den officiella siffran för att augusti att hamna någonstans när AKU-undersökningen kommer att presenteras i nästa vecka, tror du?
Ja, det är naturligtvis väldigt svårt att säga, men en rimlig gissning är att den kommer att ligga kring 160 000.
Och det sa Göte Bernhardsson, länsarbetsdirektör i Gävle. Bertil Jakobsson var vår reporter.
Regeringen beslöt idag att tidigare lägga statliga anläggningsarbeten för 880 miljoner kronor. Regeringen räknar med att på det sättet skapa minst 2000 nya arbeten under hösten och vintern. Den här satsningen innebär en halvering av de krav som tidigare ställs av Arbetsmarknadsstyrelsen. Hudiksvallsföretaget Hiab Foco har varslat 120 anställda om uppsägning. 55 i Hudiksvall och 65 vid fabriken i Vindeln i Västerbotten.
Orsaken är dålig orderingång och stora lager.
Regeringen har beslutat att eleverna i årskurs 9 i grundskolan ska kunna få separata betyg i de ämnen som ingår i de natur- och samhällsorienterande ämnesblocken. Regeringens beslut innebär att de lokala skolstyrelserna får besluta om eleverna ska få betyg i alla ämnen i de här blocken. Enligt de ursprungliga planerna så skulle ju eleverna bara få sammanfattande betyg för de två ämnesblocken. Sådana sammanfattande betyg ska kunna ges även i fortsättningen, men de kan alltså kompletteras med betyg i alla ämnen. Skolöverstyrelsen ska senare utforma ett slutgiltigt betygsförslag. Vi ska strax höra hur elever kommenterar dagens besked, men först skolministern Ulla Tillander. Ja, vi har diskuterat frågan idag i regeringen och vi har kommit fram till att förutom sammanfattningsbetygen som vi faktiskt är bundna vid, och det är en följd av läroplanen som Britt Mogård har signerat, så har vi sett till att man också kan ge betyg i enskilda ämnen. Och när man då sätter betygen i de enskilda ämnena så får eleven välja blockbetyget som då ska multipliceras med 4, det är beslutat, eller också betygen i de enskilda ämnena vid sammanräkningen. För avsikten med det är att ingen elev ska missgynnas.
Är dagens förslag ett bra förslag?
Jag tycker det. Alltså man kan säga att millimeterrättvisa eller ett helt bra förslag, det kanske man inte kan åstadkomma. Men vi har kommit så nära som möjligt när vi nu är bundna vid sammanfattningsbetygen genom läroplanen. Och jag vill gärna säga det eftersom det har varit, jag har diskuterat så mycket att Britt Mogård, hon är också ansvarig för att sammanfattningsbetygen måste ges. Och om hennes avsikt inte var den, så missade hon i alla fall att upptäcka det.
Du anser faktiskt idag att det är Britt Mogård som uppmuntrar eleverna att strejka.
Nej, men jag kanske tycker att det är märkligt att moderater som i andra sammanhang talar sig varma för lag och ordning utan kritik tar emot strejkande elever.
Får jag då fråga er i Helsingborg, tycker ni att det här förslaget som kommer idag är bra och ni har fått rätt?
Nej, vi har egentligen bara en sak att säga här, att vi kan nog tala för de flesta elever, de flesta lärare i hela landet, och att vi är mycket besviken på det, Julia. Och när du snackar om millimeterrättvisa, de vanliga medborgarna här i Sverige, han har lagar och förordningar efter sig hela tiden. Och varför gäller inte millimeterrättvisa för er om det gäller för oss?
Kommer ni att fortsätta protestera?
Ja. Och vi blir säkert värre oss om
det. Det blir vi.
Vi ska bara ha tillbaka det gamla.
Ja, så säger alltså elever idag. De här eleverna var från Helsingborg, intervjuade av Kristina Ruro.
Idag fortsatte demilitariseringen av Libanons huvudstad Beirut med att den muslimska vänstermilisen lämnade sina ställningar i centrala staden. Vänstermilisen var tidigare PLOs allierade under Israels invasion. Invånarna i Beirut har förbjudits att i fortsättningen bära uniform eller vapen och att organisera demonstrationer. Ordningen i Beirut ska upprätthållas av polisen. Den libanesiska armén ska anlitas bara i begränsad omfattning. Minst 1150 människor befaras ha omkommit vid översvämningarna i floden Ganges dalgång i norra Indien. 12 miljoner människor har blivit hemlösa i delstaterna Orissa, Uttar Pradesh och Bihar. Översvämningarna har orsakats av svåra skyfall som ännu inte har upphört. Arméförband har sänts till området för att undsätta de drabbade. Australien har drabbats av en mycket svår torka som ser ut att bli den värsta någonsin. Enligt premiärministern Malcolm Fraser kan torkan kosta jordbrukarna i Australien ett bortfall på omkring 13 miljarder kronor.
Brottsligheten i landet fortsätter att öka. Under förra året anmäldes 930 000 brott till polisen. Och betydligt fler var det än 1980. Och polisen får allt svårare att klara upp brotten. 2 av 3 brott förblir ouppklarade. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Den klart största ökningen svarar narkotikabrott och kontokortsbedrägerier för. Och Brottsförebyggande rådet menar att polisen behöver betydligt ökade resurser och olika typer av restriktioner och lagskärpningar behövs också för att få ner brottsligheten.
Kanske redan i år kommer polisen att få ta emot 1 miljon anmälningar om brott. 1980 kom det in 930 000 anmälningar. 1975 var de 750 000. Brottsförebyggande rådet har jämfört brottsutvecklingen sedan 50-talet och framåt. Främst är det narkotika- och bedrägeribrotten som ökar. Sedan 1979 har antalet narkotikabrott som anmälts tredubblats. Och när det gäller bedrägeribrotten är det kontokortsbedrägerierna som ökat mest. Från 7500 1979 till 19 000 förra året. Polisen har dock inte några möjligheter att hänga med i den här takten när det gäller att klara upp brotten. Två av tre anmälda brott förblir idag ouppklarade. Och klyftan mellan begångna brott och uppklarade ökar stadigt. Brottsförebyggande rådet har under sitt utredningsarbete varit hänvisad till officiell statistik och kan därför inte säga klart hur många brott som egentligen begås här i landet, bara de som anmäls. Likadant är det med statistiken för uppklarade brott. Där är sanningen den att betydligt färre brott egentligen klaras upp. Det bekräftar Johannes Knutsson som är huvudansvarig för rapporten.
Ja, om man ser uppklarade brott i relation till antalet verkligt begångna brott. Ja, uppenbart. Då får vi en mycket, mycket större differens.
Men varför är det så svårt för polisen? Vad är det som behövs? Är det ökande resurser hårdare för polisen, hårdare restriktioner? Eller hur ur brottsförebyggande syfte ska man komma åt det?
Ja, det är klart att polisens resurser är utslagsgivande när det gäller uppklaringen. Man kan uttrycka på följande vis att med en viss given mängd resurser så kan man klara upp ett visst antal brott.
Johannes Knutsson, Brottsförebyggande rådet, intervjuad av Gunnar Grannäs.
Regeringen kommer inte med något förslag om investerings- och etableringskontroll för jordbruket. Ett förslag var på väg från jordbruksminister Anders Dahlgren för att minska produktionen av fläsk och ägg. Men det stoppas undan eftersom varken Folkpartiet eller Moderaterna vill ha någon statlig reglering, erfar TT. Jordbruksdepartementets förslag gick ut på att begränsa de stora producenternas verksamhet. Familjejordbruken skulle inte drabbas. Centern har med stöd av Lantbrukarnas riksförbund, LRF, länge velat minska överproduktionen i jordbruket med en investerings- och etableringskontroll. Men det har alltså varit svårt att få med de övriga partierna.
Vi kan lämna ett glädjande besked till landets pensionärer. Det särskilda pensionärskortet som idag krävs för att få köpa rabatterade biljetter, det tycks vara på väg bort. Jag ringde upp chefen för persontrafiken på SJ, Bertil Hammarberg, och frågade om det verkligen är så att korten ska försvinna.
Ja, vi har diskuterat den frågan med departementet och det är departementets uppfattning att vi bör försöka att arbeta bort de här särskilda korten som infördes den 1 januari.
När kommer de att försvinna?
Ja, när vi har gjort den här utvärderingen under hösten utav såväl pensionärskorten som lågprissatsningen så är det väl troligt att det kan komma ett beslut i den här frågan som kan gälla omkring årsskiftet.
Vad är orsaken till att ni nu tar bort dem?
Ja, det har ju visat sig svårt för vissa pensionärer att, i synnerhet de som reser bara några få gånger per år, att överhuvudtaget skaffa sig ett kort, ett pensionärskort. Det måste ju vara ett foto på det också. Det är väl så att många pensionärer har svårt för att komma till en fotograf.
Hur kommer vi att informera pensionärerna nu så att de verkligen får veta att de slipper korten?
Ja, dels kommer vi väl att i vanlig ordning gå ut via pensionärsföreningen och det här är ju en stor och väldigt viktig resandegrupp för oss. Det finns ju över 1 miljon pensionärer i landet.
Bertil Hammarberg är chef för SJs persontrafik. Ja, nästa år ska det då räcka med legitimation för pensionärerna för att få köpa rabatterade biljetter. Men SJ tänker behålla de särskilda rabattkorten för studerande. De har inte lika svårt som pensionärerna att skaffa fram de papper som behövs och de foton som behövs. Och så väderutsikterna.
Södra Götaland får imorgon mulnande och möjligen regn, omkring 15 grader. Norra Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får växlande molnighet och lokala regnskurar, främst i västra Götaland, 12-16 grader. Mellersta och norra Norrland får molnigt, någon regnskur och 10-14 grader. I fjällen mer allmänt regnskurar och omkring 6 grader.
Detta eko producerat av Jarl Alfredius. Nytt eko i P1 om en timme klockan 18. Dagens eko.
I programmet nu kanalen och i musikradion blir det dryga timmen med Sigvard Hammar. Klockan är 17, här blir det lokalradio.
Och eftermiddag här i Radio Göteborg med torsdag eftermiddagens sändning som vi inleder med Västekot.
Klockan 17.15 ska vi till Alingsås för en direktsänd utfrågning av kommunens politiker. Och den utfrågningen pågår fram till klockan 19 med avbrott för nyheter på finska klockan 17.55. Så vet ni vad som ska hända de här närmaste två timmarna i lokalradion. Först alltså Västekot.
Och här är rubrikerna i Västekot torsdag. Statsläkaren i Göteborg tar tillbaka vad han sagt om bilavgasernas ofarlighet.
Det är olyckligt formulerat.
Ändå väntar hård kritik mot statsläkaren i kommunfullmäktige ikväll. Mer miljö, skandal, det säger nu Socialdemokraterna om kommunstyrelsens beslut att införa en speciell miljövårdskommitté i Göteborg. Utstämplingen från A-kassan kommer att öka kraftigt i höst. Västekot har träffat en av de drabbade. Och sist i sändningen en väderprognos. Det blir blåsigt och mulet. Och vi ska börja tala om miljön. Socialdemokraterna i hälsovårdsnämnden går till skarp kritik mot kommunstyrelsen som beslutat införa en särskild kommitté för miljövårdsfrågor i Göteborg. Att fatta ett sådant beslut utan att kontakta hälsovårdsnämnden är skandal, menar Socialdemokraterna. Enligt lagen är det hälsovårdsnämnden som ska ha ansvaret att samordna och driva miljövårdsfrågorna. Att inrätta ett helt nytt organ som organisatoriskt står över nämnden, det är att underkänna den verksamhet som bedrivs idag. Det anser Johnny Andersson, socialdemokrat och vice ordförande i hälsovårdsnämnden.
Det är ju så att hälsovårdsnämnden i Göteborg och alla andra kommuner har alltså detta, det vill säga privilegium ifrån kommunen att sköta de här frågorna. Och att tillsätta en övergripande delegation över det här, jag begriper inte, men det, jag fick det också så sent för några timmar sedan.
Är det här ett sätt att underkänna er?
Vi tar det som ett misstroendevotum helt enkelt.
Men menar du att miljövårdsfrågorna även i fortsättningen ska skötas av hälsovårdsnämnden och inte av ett speciellt organ?
Ja, hälsovårdsnämnden, för det är alltså de som gör det här jobbet idag. Om kommunstyrelsen vågar besluta någonting annat så är det upp till dem. Men hälsovårdsnämnden har ju under 100 år i runt tal jobbat i Sverige, som bekant.
Men detta med att hälsovårdsnämnden har jobbat i 100 år är väl inget argument. Nej. För att ett annat organ mycket väl skulle kunna ta över sådana här frågor?
Om vi kan hitta något bättre sätt att lösa de här frågorna via en annan eller en kombinerad kommunal nämnd, hur den nu ser ut, så självklart så ska vi göra det, va? Men vi vill alltså veta det innan kommunstyrelsen beslutar att tillsätta någon nämnd ovanpå oss.
Johnny Andersson anser alltså att beslutet i kommunstyrelsen om att inrätta en speciell kommitté för miljöfrågor fattats över huvudet på hälsovårdsnämnden. Miljöfrågorna ska enligt lag hälsovårdsnämnden ha hand om, menar han. Varför har då inte nämnden informerats? Ja, den frågan låter vi gå vidare till Werner Westberg, centerpartistisk kommunalråd, för han är den som drivit den här frågan hårdast.
Ja, det är beroende, det är upp till olika partier att ha kontakt med sina respektive partigrupper, och det är beklagligt om inte kontakterna där har fungerat.
Men är inte det tecken på väldigt dålig kontakt när inte ens ordföranden i hälsovårdsnämnden känner till att en särskild miljökommitté ska bildas?
Ja, i och för sig så är det ju en uppgift som kommunstyrelsen har att ta i, och vi har ju inte i det här fallet, det är ju inte frågan om att köra över någon annan eller ta uppgifter från hälsovårdsnämnden eller andra, utan det är mer en fråga om organisationen av kommunstyrelsens arbete.
Meningen med en särskild kommitté för miljövårdsfrågor är att de olika miljövårdsfrågorna i kommunen ska samordnas. 7 politiskt tillsatta ledamöter ska den bestå av, men någon beslutsrätt är det inte meningen att den här kommittén ska ha. De viktiga besluten på miljöområdet ska fattas direkt av kommunstyrelsen, och på så vis kan man säga att kommittén står över hälsovårdsnämnden. Frågan är då om det svåra miljöarbetet underlättas av att ett helt nytt organ inrättas som inte har någon beslutsrätt. Werner Westberg igen.
Nej, det kan man kanske möjligen säga, men jag anser här att vi vidgar då informationen. Vi skapar en kontakt mellan olika kommunala nämnder. Det är ju så många som är berörda på miljöområdet, och det tror jag kan ha en uppgift att fylla när man måste nu se till att vi kommer in på den mer åtgärdsbetonade delen.
Så Werner Westberg, centerpartist och kommunalråd i Göteborg. Kommunfullmäktige i Göteborg ska ikväll ta upp den här frågan om en särskild kommitté för miljöfrågor. Reporter var Johanna Hart. Och vi ska stanna kvar vid ämnet miljö. Förste stadsläkaren i Göteborg, Tryggve Andén, tar idag tillbaka en del av det han tidigare sagt om bilavgaserna. Ikväll i kommunfullmäktige väntas han få hård kritik för sina tidigare uttalanden, där han bland annat hävdat att avgaser från bilar inte ger några kända problem ur hälsovårdssynpunkt. Ikväll i kommunfullmäktige kommer den moderata ledamoten Ulla-Britta Forshuvud att kritisera Tryggve Andén för det här uttalandet. Men Tryggve Andén själv, han tycker att hon har använt citatet fel.
Ja, det är väl fel och fel, men alltså det blir, andemeningen blir ju kränkande och det är ju avsikten.
Men du säger ju ändå i den här lägesrapporten att avgaser som bilar inte ger några kända problem ur hälsovårdssynpunkt i dagens läge.
Ja, inte ur hälso. Det är olyckligt formulerat.
Men du har ju ändå skrivit det.
Ja. Jag har inte skrivit ner det här, utan det är citat jag har sagt. Men att det är direkt ur hälsosynpunkt. Men att jag naturligtvis har detta påverkan på hälsosynpunkt. Men jämfört med det sanitära så överväger den sanitära, och bilavgaserna bör åtgärdas, och det har jag ju också sagt.
Så du står inte vid vad du har skrivit i lägesrapporten?
Nej, det kan missuppfattas på det viset, så menar jag också. Och människor som är framförallt med överkänsliga och allergiker och annat far inte bra av om det är mycket bilavgaser.
Så du tar tillbaka det du skrev här?
Nej, så tillvida tar jag tillbaka med ett förtydligande.
Tryggve Andén, förste stadsläkare i Göteborg. Ulla-Britta Forshuvud är moderat politiker i Göteborg. Och det är hon som nu riktar den hårda kritiken mot Tryggve Andén. Och stadsläkaren, han ser det här som ett misstroende.
Från henne känner jag det som ett misstroende. Och jag blir ju naturligtvis ledsen.
Kan du sitta kvar som stadsläkare om politikerna börjar säga att du inte sköter ditt jobb riktigt bra?
Om min nämnd säger att jag inte sköter mitt jobb, naturligtvis skulle jag då ögonblickligen lämna det.
Känner du att det är sådana vindar idag?
Nej. Jag tror mig kunna säga att jag från samtliga partier har ett nära nog 100% stöd.
Vad har du för belägg för det?
Ja, uttalanden. Från nämnden alltså.
Och med nämnden menar Tryggve Andén alltså hälsovårdsnämnden. Det är alltså där politikerna som styr och ställer. Det var Lennart Persson som intervjuade stadsläkaren. Vi kan redan nu lova att det blir mer om det här i Tackling, Nyhetsmorgon i Radio Göteborg imorgon bitti. I förmiddags beslutade regeringen att satsa 880 miljoner kronor i nya byggprojekt runt om i landet. Detta främst för att akut mildra den stora byggarbetslösheten. Ett av projekten blir ett nytt polishus i Mölndal, och det huset kommer att börja byggas redan nu i höst eller i vinter. För polisen i Mölndal är det här ett glädjande beslut. Där har man i många år klagat över den dåliga arbetsmiljön. Två år beräknas det ta innan det nya polishuset i Mölndal kan vara klart. Allt fler människor kommer att bli utförsäkrade från fackens arbetslöshetskassor. Enbart i de båda LO-förbunden Kommunal och Metall räknar man med att drygt 10 000 människor kommer att stå utan någon ersättning alls i höst.
Utförsäkringen kommer alltså att öka kraftigt under hösten. Och det beror på arbetslösheten. Allt fler har nämligen varit arbetslösa i mer än ett år. Och det är den tid man är berättigad till arbetslöshetsersättning från sitt fackförbund. Efter drygt ett år så får man alltså inte mer pengar från förbundet, och då återstår endast socialbidrag. I Göteborg har Kommunalarbetarförbundet 36 000 medlemmar. 1 000 av dem är arbetslösa just nu. Och ett drygt 60-tal beräknas bli utförsäkrade i höst. Kent Karlsson är medlem i Kommunalarbetarförbundet. Han har varit arbetslös i 1,5 år, och i maj blev han utförsäkrad. Han får alltså inga pengar alls ifrån sitt fackförbund. Så här beskriver han sin situation just nu.
Det tycker jag har varit jättejobbigt. Över sommaren här har det varit enormt. Jag inte vet hur jag ska göra för att kunna betala hyra och räkningar och sånt som kommer in. Och man har fått låna pengar både här och där för att klara av det över sommaren.
Du har inte tänkt på att söka socialbidrag?
Jo, då har jag funderat på det. Och läst om det i tidningar och så, men att Jag har varit där någon gång tidigare och tyckte det var väldigt krångligt att överhuvudtaget få någon när man har haft ett tillfällig kris när det gäller ekonomiska.
Du har alltså ingenting att göra nu på dagarna?
Ja, över sommaren så har jag absolut inte haft någonting att göra. Och jag har varit med mina föräldrar och jag har varit på andra ställen. Men den tiden jag varit hemma så har jag en odlingslott som håller på att odla på. Så det har varit mycket där och det gör väl att man har någonting att göra. Sen nu på hösten här så håller jag på mycket med föreningsarbete. Och i och med det så tycker jag att jag klarar mig rätt bra med vissa tider på dagarna. Och så där så tycker man att man känner sig väldigt ensam och övergiven. Och tycker det är jobbigt att man inte kan träffa någon folk eftersom alla jobbar och sådär.
Hur blir det med humöret?
Ibland kan man nog bli både irriterad och nervös och man vet inte någonting om framtiden, vad som ska hända.
Vi hörde Kent Karlsson som berättade om hur det är att vara utförsäkrad från A-kassan. Och för det här inslaget svarade Marianne Leslie. Fastighetsbolaget Nordanlands vanvård av 10 hyreshus i Borås får nu återverkningar även i Göteborg. Idag försöker Nordanland sälja en av sina fastigheter i Göteborg för att få fram de pengar som bolaget är skyldigt Borås kommun. Kommunen i Borås hotar nämligen med att stoppa all el- och värmeförsörjning till de 10 husen på måndag. Detta om inte Nordanland omedelbart betalar en gammal räkning på 400 000 kronor. Nordanlands representanter har idag suttit i förhandlingar med eventuella köpare och banker för att få igenom fastighetsförsäljningen i Göteborg. Går den affären i lås skulle alltså bolaget få fram pengar att betala skulden till Borås kommun. Och därmed också undanröja hotet mot hyresgästerna i de 10 husen. Det svenska företaget ESAB har nu ytterligare stärkt sin ställning som det ledande företaget i Europa i tillverkning av svetsmateriel. ESAB som har sitt huvudkontor i Göteborg ska köpa det brittiska företaget Guest Kino Nettlefold svetsdivisioner i Europa. Det rör sig om 3 företag som omsätter cirka 240 miljoner kronor och har 500 anställda. Köpet innebär samtidigt att ESAB måste rationalisera inom sin nuvarande tillverkning. Det kommer att bli aktuellt med en fabriksnedläggelse, men om det blir i Sverige eller i något annat europeiskt land är ännu inte klart. Historien visar med all önskvärd tydlighet att vi alltid värnat om pensionärerna. Det var till exempel på ett moderat initiativ som folkpensionen och pensionstillskotten kom till. Det konstaterade den moderata riksdagsledamoten Gösta Bohman när han idag på eftermiddagen talade på ett pensionärsvalsmöte på Liseberg i Göteborg. När indirekta skatter på till exempel bensin inte automatiskt medfört en höjning av pensionen så har vi gjort det i medvetande om att dagens pensionärer kan tänka sig att avstå en liten del av pensionen till kommande generationer, sa Gösta Bohman. Och så återstår bara väderutsikterna för det närmaste dygnet. Det blir måttligt till frisk byig vind, växlande molnighet och en och annan regnskur. Temperaturen i natt håller sig mellan 10 och 12 grader. Imorgon blir det omkring 15 grader. Just nu är det 15 grader varmt i centrala Göteborg. Utanför Vinga är det 14 grader och där blåser det västligt 16 meter i sekunden just nu. Jag sticker till slut för den här gången. Lyssna på oss igen klockan 6 och klockan 7 imorgon.
Och det var Karina Hedell som presenterade Västekot. Klockan är 16:15 och det ska handla om lite programinformation, Lennart.
Ja, vi måste bryta in här med Tacklings meddelande för imorgon bitti. Vi har ju sändning då imorgon och vi har inte fått ut så mycket information ännu, men vi kan ju meddela det att det vi hörde i nyheterna med Trygg Andén bland annat kommer att tas upp imorgon bitti. Och vi hoppas få hit Ulla Britta Forshuvud som kommer att prata i fullmäktige om detta ikväll. Vi är inte riktigt säkra på att hon kommer, men vi hoppas på det.
Det är hon som har kritiserat Trygg Andén.
Exakt. Sen har vi ju en nyhet i Tackling också. Valextra på Tacklings speciella vis.
Ja, och vi är glada att i Valextra kunna presentera för första gången någonsin radioballetten.
Ja, i radiojournalen.
Det och mycket annat alltså imorgon bitti i Tackling klockan 6.
Jag måste lämna dig nu, du får sköta dig själv.
Det får du göra. Tack för att du har lämnat. Hej. Ja, så blir det imorgon bitti mycket mer av det här alltså.